Hej och välkomna till avsnitt 1302 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Idag den 7 april är det 4 år sedan terroristdådet på Drottninggatan i Stockholm, det första lyckade jihadistdådet i svensk historia. Här pratar jag med Luai Ahmed, före detta muslim från Jemen, om islams roll i förhållande till terrorism och andra saker som svenskar överlag saknar kunskap om. Varmt välkomna. Luai Ahmed, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, idag så är det ju alltså den 7 april och det är 4 år sedan som det var ett terroristdåd på Drottninggatan i Stockholm, och det här var det första lyckade, ja, det första lyckade jihadistdådet i Sverige på svensk mark någonsin. Och jag minns den här dagen personligen mycket väl. Jag satt faktiskt i en intervju när jag hörde om att det hänt någonting i Stockholm liksom, och sen så, jag kunde inte avbryta intervjun, men sen då läste jag och följde liksom via internet så vad som hände. Hur minns du den här dagen, om du har något speciellt minne?
Jag minns det väl med, för att det var någonting som jag var rädd att det skulle hända, för att folk brukar prata om vardagsrasismen och hur svenskarna är rasister och allt det där. Så jag minns då att liksom, efter just en sån händelse så kommer svenskarna att vara kallare och vara lite mer vaktsamma. Och det här kommer att få väldigt många invandrare uppfattade som rasism. Och det är det som jag är rätt för, att jag försöker förklara för invandrare hela tiden att svenskar är typ genetiskt betingade av att superkalla och ta avstånd från människor, inte prata, inte är liksom som Mellanöstern folk. Men efter sådana här saker så blir svensken rädd, och det är förståeligt. Och det är det som jag låter lite som en alarmist, men jag brukar säga att det här måste vi förvänta oss. Det här kommer att hända. Jag vill inte att det skulle hända, men det kommer att hända på grund av den galna massinvandringen. Och jag menar att det här kommer att drabba muslimska invandrare framför allt, eller invandrare som ser ut som muslimer. För att det kommer att finnas några förbannade svenskar som säger ifrån typ på gatan: åh, din jävla muslim, eller din jävla slöjbärande, det är på grund av dig att det här hänt och sånt. Och det här, det bara ökar spänningen i samhället, det ökar konflikterna mellan de olika grupperna i Sverige. Och jag menar att jag hoppas att det inte sker något sånt mer, men jag skulle säga att det har skett, det här som hände i Vetlanda. Folk säger att det inte är ett terrordåd. Han skrek Allahu Akbar. Det var liksom en religiös motiv, fast det var också för att han inte har fått uppehållstillstånd. Men det här, vi brukar säga i Yemen att det är liksom en sleeping cell, en sovande terroristisk cell, och då måste det bara liksom omskakas lite så att den där hemska sidan skulle komma fram. Och det är det som är så skrämmande med Sverige. Hur kommer Sverige att se ut i framtiden när de här sovande celler går igenom någonting som är hemskt? Och jag,
men att om vi ser två saker här då. Vi kan börja med Rakhmat Akilov, som han hette, och han som utförde terroristdådet för 4 år sedan på Drottninggatan. Under hans rättegång, då var det ju somliga argumenterade att det här har ingenting med islam att göra. Det fanns en islamolog som heter Mohammed Farshal Hashemi, som är professor i Uppsala, som också liksom försökte förringa det, men han kan inget om islam och sådär. Du som ändå har varit muslim, du kan, jag antar att du kan jättemycket av Koranen utan till, du kan arabiska, du har levt i ett muslims land. Alltså, utifrån din bedömning, skulle du säga att det här var ett, liksom ett islamiskt terrordåd?
100%. Det som rättfärdigar, alltså en vit terrorist, ska vi säga Breivik eller Trenton, när de gör det så säger de: vi gör det för att rädda den vita rasen och den vita rasens överlevnad. Det motivet som ligger bakom dem, som rättfärdigar deras hemska handling, är just det här att rädda den vita rasen. För en muslim, när jag var muslim, så hade jag också det här i baktanke att vi måste försvara Allah och försvara islam, och alla våldsamma och våldsbejakande metoder som man tar till sig är berättigade av islam och Koranen. När 9/11 hände så var det jättemånga människor som jag kände som bara: ja, this is great, det här är fantastiskt, det är bra. För att islam lär muslimer att det finns ett pågående krig mellan muslimer och icke-muslimer. Så det absolut islam lär muslimer att det här kan vara okej. Okay. Och det här menar inte att alla muslimer kommer att göra begå terrordåd. Men de som gör det, de tror att de kommer att hamna i himmel, i paradiset. Att om de dör, då kommer de att hamna direkt i paradiset. Och här trodde jag på med när jag var muslim. Att om jag dödar, om jag begår ett terrordåd och dödar icke-muslimer, då kommer jag hamna i paradiset. Och det är liksom det bästa som man kan göra i sitt liv. Och det här är också en retorik som man lär ut i Yemen och Palestina och de här muslimska länderna. Om man dör för Allah och för islam, då är det bästa som man kan göra med sitt liv. Så det är självklart att islam ligger bakom det. Att det är liksom själva idén om att paradiset och att man måste liksom bekämpa de kuffarerna som gör hemska saker.
Men då, jag har en fråga till. Jag måste skjuta in frågan här. För att, jag menar, de flesta muslimer begår inte sådana här dåd. Men skulle du ändå säga att majoriteten av vanliga muslimer i Yemen till exempel eller i andra muslimska länder har den här uppfattningen i grund och botten? Även om de aldrig själva skulle göra så skulle de ändå kunna säga att ja, men jag tycker att det här är rätt att liksom de som i olika omständigheter attackerar västvärlden, de gör ändå rätt, de kämpar för Allah. Är det liksom, hur utspridd är den uppfattningen att det ändå är rätt?
Hur utspridd är det? När som helst ett terrordåd händer i Frankrike och man går igenom kommentarsfälten på sociala medier, på Facebook och Twitter, så är majoriteten de hejar på och de firar och som säger, vad bra, alhamdulillah, särskilt om det är liksom att emot typ den där danska killen eller Samuel
Mohammed karikatyrerna.
Ja, Mohammed karikatyrer, om det är som ett försvar mot islamofobi, det vill säga att man ritade profet Mohammed, då är majoriteten typ 95-99% de hejar och firar. Och det är en väldigt liten minoritet som säger det här, nej, det här är inte okej. Okay. Mm. Så och det här, och nu pratar jag om länder i Mellanöstern, så Yemen, Syrien, Irak, alla de här länderna, då är den här islamistiska uppfattningen ganska stor. Och jag tror att västvärlden, de som är medvetna om det här, att den här islamistiska tänket är ganska utbrett i Mellanöstern, de vet inte hur de ska motarbeta det. Det enda som de kan göra är att bara skylla allt på vita människor och europeer. Och säga att det är på grund av kolonialismen, på grund av de hemska amerikanska utrikespolitiker som har gjort att islamism har blivit så stor i de här länderna. Men när man bara lär sig Koranen och islam som grund i skolan, då blir man en islamist. Punkt slut. Det behövs ingen liksom radikalisering för att man ska tro på de här hemskheterna.
Mm. Ja, det är intressant. Alltså många pratar om, vi kan komma tillbaka till 7 april, men många pratar om att till exempel man nämner dig och man nämner andra att ni förenklar för mycket. Ni säger att islam är hemskt och det är farligt och det är sådana saker. Och då vill man gärna betona att det finns ju moderata, dels att det finns snälla muslimer såklart, men även att det finns moderat muslimsk teologi, alltså muslimsk feminism och muslimsk liksom, det finns ju också, och så vill man att man ska se det. Jag menar, hur skulle du bedöma, för min egen uppfattning, jag är akademiker i grunden, jag har studerat islam och jag studerar mycket så här, och min slutsats är egentligen att jag hoppas att islam kan reformeras och bli en moderat och fin liksom kultur i liksom den globala gemenskapen, precis som kristendomen och precis som andra religioner, men jag har svårt att se det just för att grundkällorna är som de är. De skiljer sig från Bibeln, och profeten Mohammed var absolut inte som Jesus till person, liksom inte alls, han var en krigare. Nej. Mohammed. Och därför säger jag att det måste vara en kamp i uppförsbacke att försöka reformera islam teologiskt till att bli liksom anpassat efter västerländska värderingar. Vad tänker du om det?
Jag tror att de sekulära muslimerna som finns är bara ignoranta. Man brukar ta upp Mustafa Panshiri som bara, det finns en väg för en bra islam och en progressiv islam, en human islam. Han brukar ta upp sin mormor och säga att min mormor hon sa till mig att inte läsa Koranen och bara att vi inte tror på de här sakerna längre. Och jag slutade läsa Koranen då och jag är muslim och jag bara, skämtar du med mig? Alltså det är samma den här uppfattningen att vi behöver inte läsa Koranen och vi är fortfarande muslimer. Hade han sagt det där i Afghanistan eller i Yemen, då hade han blivit halshuggen. För att islam, alltså man vaknar upp klockan fem, man ber, man tvättar sig i det muslimska sättet, wudu som heter, att man måste liksom tvätta sina händer på ett särskilt sätt, sitt ansikte på ett särskilt sätt, ett helt system som man måste följa religiöst. Om man tvättar västra handen istället för högra handen, då måste man börja om till exempel. Så man måste börja klockan fem, ber första morgonen och sen börjar man jobba, och sen klockan 12, sen klockan 5, sen klockan 6. Alltså det är ett system som man måste följa, och man blir dömd i Mellanöstern så om man inte gör det. Vi var ganska sekulära i min familj, men min farbröder och liksom den stora delen av min familj skulle skrika på mig när jag inte ber, när jag inte vaknar klockan fem för att följa de här sakerna och läsa Koranen. Så att vara en muslim betyder inte bara att man säger att jag är muslim, lite som kristna säger, ja, jag är kristen men de läser inte Bibeln, de följer ingenting. Det är inte samma sak i Mellanöstern och de stora delarna av den muslimska världen, och det är det som är problemet. Folk säger, men oj, du måste erkänna att det finns en skillnad mellan islam och islamism. Och jag tänker, okej, fine, det finns en skillnad mellan islam och islamism. Islam är fin, islam är reformerad, islam är fantastisk, man behöver inte läsa det. Och islamism, att man måste följa liksom boken bokstavligen. Kan ni erkänna att majoriteten av muslimerna är faktiskt islamister då?
Bra argument.
Och man ser det liksom, Pew Research har gjort den här undersökningen, och det visar sig att liksom majoriteten av muslimerna tror på att det går att slå en kvinna om hon inte lyder, och det här kommer i Koranen. Majoriteten av dem tror att man ska stenkasta en kvinna eller en man om de har sex utanför äktenskap, och det här kommer från Koran och Sharia. När jag säger majoriteten, då är det över en miljard muslimer. Och problemet är liksom, I'm like, fine, jag kan köpa att islam går att reformera. Men kan ni köpa att majoriteten av muslimer inte håller med er? Att de måste eftersträva profet Muhammad och Koranen och alla de här grundläggande piller i Koranen och islam som är oförhandlingsbara. Det är det som är problemet.
Två saker här då, som jag, om jag nu kommer ihåg båda punkterna, men jag kan börja med, alltså i Sverige har vi ofta väldigt länge i alla fall, kanske inte lika mycket nu, för nu har vi sett att svenskar ansluter sig till Islamiska staten eller liknande, men för några år sedan, jag menar, jag var vid en moské vid tillfälle 2007, och då var islam absolut inte lika hett debatterat i Sverige som det är nu, utan det var helt förbjudet att liksom kritisera islam, och då träffade jag på muslimer där och i en moské och pratade med dem efteråt, bara män såklart, fikade med dem, och frågade liksom att det finns ju en föreställning inom islam att man ska stena äktenskap och ska sprytar, men jag antar att ni inte tror så. Alltså jag försökte med en mjuk svensk ingång, du vet liksom. Och de förklarade lite så här mjukt att, ja men, om det nu är så här att man tror på Koranen som vi gör, och man tror på Allah som vi gör, då tror man ändå så där ungefär. Alltså de var helt öppna med att, jo men vi tror på stening, liksom vi tror på att äktenskapsbrytare ska stenas, sa de. Sen trodde de inte att det kunde ske i Sverige, för de trodde bara att det kunde ske i ett kalifat, och Sverige var ju inte ett kalifat då. Så att därför kunde det inte ske här än. Men de hoppades ju att Sverige ändå, nej, de hoppades att Sverige ändå skulle bli ett kalifat eller en muslimsk stat. Det hoppades de. Men så länge det inte är, kan de inte praktisera det. Men bara det liksom, för att svenska känner nästan att man kan inte ens tro. Det är rasistiskt att tro att de tror så som de tror. Alltså, det är liksom, det är så besynnerligt att svenskar har den här totala naiviteten. Alltså vi tror nästan att vi tar för givet att de är som oss, ungefär.
Ja, och jag skulle säga ibland så använder jag mig för, jag förenklar saker och jag säger att islam är hemsk och islam inte hör hemma i Sverige. Och jag är lite som vänster men höger. De förenklar allting, de säger nej, islam är perfekt, det är bara liksom, och jag bara okej, fine, nej, det är hemskt, islam, den hör inte hemma, jag gör exakt samma sak som dem. Och jag hade en debatt med min mamma, för min mamma är en cute muslim, det vill säga att hon tycker att det går att reformera det går och bla bla bla. Och sen hade vi en debatt och jag sa till henne, men mamma, hon sa till mig, jag vill inte att du ska vara extrem i din kritik mot islam, typ. Och jag sa till henne, okej, mamma, vad är det som är extrem i islamkritik? Att jag säger att islam är hemskt, att jag säger att muslimer är islamister. Är inte det som är extremt? Okej, det här är extremen på min sida. Och extremen på andra sidan är att halshugga mig på grund av sakerna som jag säger. Så fine, jag är helt okej för mig att vara extrem när min extremism utgår på ord och beskriver verkligheten i väldigt många länder och hur systemet ser ut i Mellanöstern, och att upplysa människor i Sverige. För att det som människor i Sverige inte vet om är att 2015, 2016, 2017 Exakt innan jag började engagera mig politiskt i Sverige så var jag inte bekväm med min svenska. Jag trodde att min svenska var för kass för att engagera mig politiskt. Och då hade jag en sida på Facebook där jag skrev på arabiska och tjafsade med muslimer och jemeniter och araber 24-7. Och där var min ton typ 100 gånger värre. Jag skulle skriva på arabiska, varför kommer ni till deras länder? Stanna var ni är, de gillar inte er, de hatar islam. Alltså jag var typ 100 gånger värre i min retorik för att jag hade långa diskussioner och samtal och debatter med muslimer på arabiska. Och om du läser kommentarerna skulle du bli chockad över hur de tänker och hur de skriver på arabiska. Och när jag förvandlade, när jag engagerade mig i svensk politik, då behövde jag tona ner min ton typ 10 gånger eller 100 gånger för att kunna passa in i den svenska debatten. Men ändå är jag inte anpassad, jag är inte assimilerad, jag kommer aldrig bli assimilerad i den tystnadskulturen och islamofobi som finns i Sverige, aldrig i livet. Och det är extremism i Sverige anses vara ordet att säga islam är hemskt eller Sverigedemokraternas politik utav att stänga gränsen. Det är extremism. Men jag har sett vad extremism faktiskt är. Jag har läst, min mamma har nästan blivit mördad 5-6 gånger och det är bara det som jag fick veta om på grund av att hon kämpar för kvinnors rättigheter. Min bror har blivit påkörd på grund av min mammas aktivism. Den andra bron har blivit kidnappad ett par dagar på grund av det. Extremism är inte ord som används av högern för att säga att vi behöver en sundare migrationspolitik. Extremism är det som finns i Mellanöstern och det som importeras hit. Och vi ser det i Sverige. Vi ser det i Malmö. I Malmö, vad händer där när någon bränner Koranen? Vi ser vad händer när någon afghan inte får uppehållstillstånd och det har inte bara hänt en gång. Och det expanderar och eskalerar i Sverige. Och svenskarna, jag tror att de är superkonflikträdda på grund av dels för att de har varit superhomogena under tusentals år. Och nu när ett hot växer i Sverige så blir det svårt för dem att säga ifrån. Sen finns det skamkulturen, att de skambelägger alla som faktiskt talar klarspråk om det som händer. Stoltheten och
Ja, men
självförtroendet
vi
kan.
svenskar, om jag får skjuta in, vi svenskar dels så är vi konflikträdda, vi pratar om det här förut och jag, så vi vågar inte konfrontera problemet med islamism då, Och om andra vågar så tystar vi ner dem, därför att då skäms vi lite grann, så där kan jag inte säga. Men jag tänkte, innan vi kommer in lite mer på invandring och så i Sverige, så en fråga till då om det här moderat reformerad islam. Alltså, när jag pluggade så läste jag ganska mycket om moderata muslimska tänkare. Jag läste Benazir Bhuttos bok Democracy in Islam. Det var ju Pakistans före detta kvinnliga premiärminister som var mördad av talibanerna. Och där då, när man läste hennes teologiska argument för varför islam var förenligt med demokrati, då var det väldigt tydligt att hon lyfte fram de här snälla västerna, det finns inget tvång i religionen och det var väldigt, det var väldigt finpolerat. Och jag tyckte också att det var bra det hon försökte göra, men jag kände också att det här är en väldigt ytlig teologi. Därför att när jag läser al-Qaida på den tiden, när jag läser deras teologi, vad bin Laden och de här skriver, då är det mycket djupare. Det är mycket mer korancitat, det är mycket mer haditer, det är mycket mer så här gjorde profeten Muhammed. Jag menar, de kritiserar ju till och med det saudiska kungahuset för att de är för moderata Så jag menar, jag kände lite grann att Benazir Bhutto, som hon heter, och att jättebra, jättebra, men majoriteten av muslimer kommer inte att köpa det här, hur bra det än är Och jag kände också att det fanns även andra tänkare som skrev om moderat islam, hur ska man leva i väst? Jag kände att enda sättet att bli en muslim med grundläggande västerländska värderingar, med tro på religionsfrihet och yttrandefrihet, det är lite grann att läsa typ 10 böcker om islam, men läsa väldigt lite Koranen. Och väldigt lite haditer och så. Och då kände jag också att majoriteten av muslimer, de kommer inte läsa den här akademiska litteraturen, utan de kommer läsa Koranen, de kommer läsa haditerna eller lyssna på någon imam som berättar om haditerna, Och det är där de kommer få sin bild. Och om de får sin bild därifrån, då kommer det att bli problem. Det var min slutsats.
Nej, men exakt det. Ju mer man fördjupar sig in i faktiska muslimska doktriner och läror, desto mer islamist man blir. Om man bara läser Karen Armstrong och Islamic History och alla de här fina delarna som västerlandet håller på med och skriver om, då kan man uppfatta att en islam är faktiskt en etnicitet. Det är lite som, och jag tror att en annan grej som förvirrar västerlänningar är judendomen och judar, för judar är en etnisk grupp. Alltså, Det finns etniska judar, det finns inte etniska muslimer. Och det här får västerlänningar att tro att nej, men det är etniska muslimer. Typ att jag, Luay Ahmad, jag är etnisk muslim för att jag trodde på Koranen en gång i tiden. Liksom. Det är inte samma sak, och jag tror att de tror att det har blivit liksom förvirrande för västerlänningar att skilja mellan islam och judendomen, för judendomen innebär inte bara en religion och ortodoxa judar, men det betyder även den etniska aspekten av det. Men muslimer så är det en tro, och om man slutar tro på den här tron, då är man inte muslim längre. Och det är liksom inte bara en tro, utan att det är ett helt system som är en teokrati i väldigt många länder. Och väldigt många muslimer som bor i västländer, liksom en väldigt stor del, typ 40-60% av muslimer som bor i västerländska länder, tror att västerländerna måste bli muslimska. Min bror är en av dem. Min äldsta bror, han tror att liksom, jo, men västvärlden kommer att bli muslims. Det är så det står i haditerna, att hela världen kommer att bli muslims. Och jag kan bara säga att i flyktingförläggningen så var det en muslim som sa till mig, det finns en mening med flyktingkrisen och alla krigen som händer i Mellanöstern, och det är för att islamisera Europa. Och han var ändå en moderat muslim. Och det stämmer liksom, det finns det här att islam är det bästa i världen, islam är det finaste och vackraste, och ett av de bevisen är att islam expanderar hela tiden och flyttar fram sina positioner i hela världen, och det är den största växande religionen. Väldigt många västerlänningar ansluter sig till islam. Det är den enda levande religionen som finns kvar, för kristendomen har dött ut, människor tror inte på det, alla andra religioner är bara ding dong crap, men islam är den enda teokratin som finns fortfarande, och det är ett bevis på att det är den rätta religionen. Och jag tror inte att svensken kan föreställa sig det, för att de är väldigt fredsskadade, de har haft det väldigt fredligt och ganska sekulärt under en väldigt lång tid, så det är svårt för dem att föreställa sig att det finns en religion som är så pass aggressiv och imperialistisk nästan.
Jo, jag tror också, om jag skjuter in en sak igen här då, därför att jag tror att svenskar tror också att alltså vårt förhållande till religion, det är ju att religion, det är någonting du håller inombords, alltså något privat, du tror att Gud finns eller så tror att Gud inte finns, du ber i det tysta när du är hemma, du kanske läser Bibeln och försöker leva efter kristen moral, och sen så är det inte så mycket mer än så, alltså du går inte att påtvinga folk, okej, du kan dela ut traktat och kanske missionera, det är inga som gör det, men liksom några finns det säkert liksom, men liksom det är ungefär så man betraktar religion, och sen så förstår man inte att islam, och då kan man säga islam, för islam är en helt annan religion, alltså det handlar mycket mer om hur du ska leva utåt. Din personliga tro är inte jätteväsentlig, eller den är väsentlig, men den blir oväsentlig om du inte har de här yttre liksom levnadsreglerna som du har berättat lite om här.
Exakt, islam är totalitarian, det styr allting, det styr vad du äter, vem du ligger med, vad du gör, vad du ska göra när du vaknar, vad du ska göra innan du sover. Alltså, jag var ju muslim, och jag skulle säga att jag var moderat muslim, men ändå hela mitt liv var styrt av islam. Alltså sättet jag tänkte, när som helst när jag skulle liksom läsa om evolutionsteorin, så fort min lärare sa att det är haram att läsa om evolutionsteorin, jag bara, varför det? Han bara, för att den är skapad av Satan, och det här är faktiskt en jättestor teori i Mellanöstern, att evolutionsteorin är skapad av Satan, och den är propagerad och populariserad av västerlänningar som en attack mot muslimer. Och allting som inte hör hemma i Koranen och den muslimska teologin är ett hot mot islam och muslimer. Och sen finns det den här, inte rasistiska, för islam inte är rasistisk, men det här överlägsna perspektivet från som islam har, att man ser ner på alla andra kulturer och alla andra människor, och så man ser ner på sättet andra människor tänker, men de är inte muslimer, så de har ingen koll på hur livet ska faktiskt vara. Man debatterar inte demokratin, man debatterar inte liksom vilka rättigheter människor ska få. Alla debatter i Mellanöstern i muslimska länder handlar om att hur ska man efterlikna och eftersträva profet Muhammeds läror så gott som möjligt. Alltså målet i islam är medeltiden. Man måste liksom alltid, om något är liksom
nytt så är det bid'a. Så tv när det först kom så var det bid'a. Det är väldigt många muslimer tänkte men det här fanns inte då i profet Muhammeds tid så vi kommer inte ha tv. Men västvärlden bara blev utvecklat mer och mer och då var de tvungna att ta in tv.
Så den första instinkten är att allt nytt är fel?
Exakt. Allt nytt är fel och vi måste följa allt som var i dåtiden. Och sen är det också ett helt vetenskap av haram och halal. Hela min existens som muslim, och vi var liksom aristokrater, vi var liksom väldigt utbildade, högintellektuella muslimer. Ändå var allt måste liksom gå genom en haram och halal filter. Jag minns att när jag var yngre så älskade jag Britney Spears. Och det är inte för att jag bög, eller kanske, jag vet inte. Men jag älskade Britney Spears och Michael Jackson och Madonna. Och jag var tvungen att gå igenom allting som liksom, är den här låten haram att lyssna på? Och det visade sig att alla Britney Spears låtar var haram. Men jag älskade henne så mycket att jag sket i det. Jag bara, vad är det för fel på hennes musik? Hon sjunger om att hon dansar och gillar och alltså bara lever sitt liv. Liksom. Men ändå var alla hennes musik haram och hon kommer att hamna i helvete. Och alla som lyssnar på henne kommer att hamna i helvete. Och det här filter finns till och med i Sverige. När jag går på svensk Twitter så är alla muslimer som använder det pratar om halal och haram. Vad är halal och vad är haram? Och det här kommer från familjer. Familjer liksom inte integrerar i det svenska liksom, öppenheten och liberala samhället. Utan att vad halal och vad är haram? Och jag skulle säga att integrera sig i det svenska samhället är totalt haram. Mm. Och jag får jättemånga meddelanden av kvinnor som säger jag lever under det som du beskriver. Jag lever under hedersförtryck. Vad ska jag göra? Mm. Och vet du vad jag svarar?
Kvinnor här i Sverige.
Kvinnor här i Sverige. Mm. Jag får meddelanden hela tiden av dem. Och vet du vad jag svarar? Run. Lämna. Gå till den svenska staten. De kommer att ge dig liksom ett skyddat identitet någon annanstans. Du kan inte resonera eller reformera. En av kvinnorna, jag försökte säga till henne run, hitta något annat. Och sen hennes familj, hennes pappa och hennes mamma nästan mördade henne när hon började dejta en svensk kille. Och då var hon tvungen att fly. Och det är det som jag säger till dem hela tiden. Run. Alltså du är i Sverige. Utnyttja det faktum att du lever i världens mest liberala landet. Staten är helt efterbliven. De kommer inte fatta att liksom, det har med islam att göra. Det har med kulturen att göra. De tror att det är bara några galningar. Men alltså, utnyttja det här att du lever i Sverige och fly från det. Och sen jag som opinionsbildare så måste jag se till att, och jag babblar hela tiden om gränserna och hur, alltså, du säger, jag gillar det du sa, liksom, nej, vi ska prata om islam, inte invandring. Vi kan komma till invandring lite senare. Men för mig så är det invandringen som har möjliggjort islam i Sverige. Ja. Och det är invandringen som har gett islam så mycket makt i Sverige. Så invandring är liksom första frågan och sen kommer islam. Mm. För att någon skrev på Göteborgsposten en artikel som gav mig HIV. Liksom. Han bara, jag skämtar, men han bara typ islam är en del av Sverige, islam är svenskt nu. Och jag ville typ skriva en kronika bara nej, islam är inte en del av Sverige. Islam finns i Sverige. Islam har importerats. Islam finns här på grund av invandringen.
Men du, om vi gör så här, en sak till då. Vi kommer in på invandring alldeles strax. Men en sista sak då, när du pratar om halal och haram och svenskar och så. Då undrar, vi kan prata om några enkla liksom, några enkla saker som svenskar kanske tänker på. Alltså, till exempel så är jag lite nyfiken på hederskultur och så. Det känner jag alla till, att det finns en islamisk hederskultur idag i Sverige. Där liksom islamets förtryck mot kvinnor och så. Men andra saker, till exempel, hur betraktar muslimer, och nu vet jag såklart att det finns olika åsikter och så, men generellt, muslimer i Sverige, hur betraktar man hundar? Jag menar, hundar är ett orent djur i Koranen, och svenskar älskar hundar, till exempel.
Den här frågan faktiskt traumatiserar mig, för att i Yemen så vår syn på hundar var, alltså det går inte att beskriva det. Killarna, alltså vi bodde bredvid ett universitet i Yemen, och där vad gjorde man där? För att alltså islam enligt profet Muhammad är hundar smutsiga, och om en hund rör dig, du vet jag sa liksom innan man ber så måste man tvätta sig på ett särskilt muslimskt sätt som heter wudu. När man gör wudu, om du fisar, då bröts den. Du måste göra wudu igen. Och det här, alla muslimer vet om det. om en hund slickar dig eller du kommer i närheten av en hund, då måste du inte bara göra vad då igen, göra det här muslimska tvätten, utan du måste även gå till en ha sand, jord, lite jord, och bara tvätta dina händer med det. Och det är bara liksom någonting från medeltiden som de tror på. Men hundar är supersmutsiga enligt islam. Och de får inte komma in i muslimernas hem. Så i äkta muslimska hem så får hundar inte komma in. Katter är okej, men inte hundar. Men det här hatet, så det har möjliggjort ett stort hat mot hundar i mellanöstern och muslimska länder. Vad gjorde de? De skulle köpa hundar från Europa och USA. Och sen tar de här super fluffy stora små hundar, lägger dem i någon slags, de skulle bygga, ta liksom hjul, en bils hjul, typ, lägga typ 5-6 stycken av hjul på varandra. Sen de skulle lägga en hund mitt i den här hjulen så att den skulle bli fängslad. De skulle hälla i gas eller petrol och sen tända på den, och sen hunden skulle komma ut från den helt brinnande, liksom a ball of flame, en boll utav eld som bara, och killarna skulle skratta åt hunden för att den, så islam har gjort så att man saknar empati i väldigt många avseenden när det kommer till hundar, när det kommer till judar, när det kommer till homosexuella, när det kommer till kvinnor, när det kommer till människor som kritiserar islam och så. Så hatet mot hundar, alltså, för jag älskar hundar och det har jag alltid gjort. Så för mig är det så galet att när jag minns hur vi behandlar hundar i Yemen. Det får mig att bli jätteledsen. Mm. Men det här har kommit även till Sverige, att väldigt många misshandlar hundar här i Sverige.
Ja, men det är ju intressant, för jag menar, jag har en sak här då, jag kan börja med en sak. Jag var ute och gick med hundvalp för några år sedan här i min stad, och då var vi ner vid en hamn, och där satt en muslimsk man med långt svart skägg och så här vit kaftan eller vad de har för något på huvudet liksom, och hundvalpen som jag hade koppel då, den sprang fram för det är en ny person, och den där personen hoppade upp liksom och satt sig på en bänk, sen log han liksom och liksom, och jag tänkte bara okej, okay, jag var liksom, det jag kände det var att jag var jättearg, för jag kände ju liksom att det här är någonting, du liksom, du tycker hunden oren och du liksom, alltså jag fick bara en otroligt bad feeling när det där hände liksom. Men sen man läser mycket om brott, alltså sådana här brott mot hundar i Sverige, alltså folk förgiftar hundmat, folk lägger ut spikar i kött, alltså sådana saker har man ju läst om. Och det här är ju någonting som är helt främmande. Men när vi läser om det här i tidningar, då står det ju ingenting om vem brottslingarna är, vilka de är, om de är liksom vanliga svenskar, vanliga busfrön. Alltså skulle du säga att mycket av de här brotten går att härleda till invandring och en liksom islamisk syn på hundar?
En muslimsk invandring, absolut. 100%. Jag minns det till och med nu, att man säger att om det finns ett par hundar som kommit in i området så måste man förgifta dem. Alltså måste, för att de är smutsiga. Så det här är en helt muslimsk syn. Och man kan säga om, men Allah och profet Muhammad har inte sagt att man ska bränna eller döda hundar. Men jo, men han har sagt att de är smutsiga. Han har sagt att de inte kommer in i våra hem. Så det är bara en naturlig utveckling att man skulle resonera så, att man ska bli av med dem eller att man ska göra någonting åt dem. Så, och det är samma sak även när det kommer till våldtäkter. Islam har inte sagt, eller Koranen har inte sagt att man ska våldta kvinnor som är inte klädda som muslimer, som ett hijab och så. Men det står att typ så här, kära muslimska kvinnor, ni måste täcka er så att folk ser att ni är muslimska kvinnor, så att ni inte blir våldtagna eller trakasserade. Och det här säger inte direkt till muslimer att ni ska våldta kvinnor som inte är klädda i muslimska klädsel. Men det säger till det liksom psyke, till det muslimska psyke, är att muslimska kvinnor är dygdiga, rena, moraliska, och man ska skydda dem. Alla kvinnor som inte liknar dem, som inte ser muslimska ut, de är free game. De är mer okej att våldta. Så det här propagerar en våldtäktskultur. Och en av mina vänner, Jasmin Mohammed, hon är ganska stor på Twitter. Hon har pratat om det här hela tiden. Hashtag hijab is rape culture har hon startat. Och det som hon säger är helt rätt. Hijab och slöjan är ett sätt att säga att det är okej att våldta en kvinna som inte är heltäckt. Och vi ser det i Iran. Vi ser videoklipp som kommer därifrån. Där män och kvinnor skriker på kvinnor som vägrar att ha slöja på sig. Och säger att vad vill du bli våldtagen eller? Är du smutsig? Du går emot islam. Du går emot profet Muhammed. Man avhumaniserar kvinnor som inte ser muslimska ut. Och då när man har den här hemska våldtäktskänsla. Jag vill våldta. Då blir det liksom en kvinna som inte ser muslimsk ut. Hon kommer jag att våldta för hon förtjänar det. För hon är en, ursäkta språket, men en hora.
Mm. Men just den här horstämpeln, jag menar, om man skulle ta, säg Rinkeby eller något annat liksom extremt invandrarområde i Sverige, skulle en svensk kvinna, en helt vanlig svensk blond kvinna, kunna gå där och leva sitt liv ungefär som vanligt? Skulle det gå? Jag menar, jag är ganska säker på att det går att gå dit på en promenad på dagen och så, men alltså skulle det gå att leva där som en vanlig svensk kvinna?
Absolut inte. Jag har en vän som bodde i Rosengård och hon blev kallad för svennehora hela tiden. Hon var tvungen att lämna. I början så tänkte hon, nej, det kommer att gå bra. Jag tycker att folk överdriver. Och sen efter hon bodde där ett tag, hon bara, jag kan inte bo här. Det här är så främmande för mig. Det är för farligt. Och sen var det en massa skjutningar som hände som, när hon bodde där. Men själva idén av svennehora, det är inte så främmande för mig, för att min mamma, hon var ganska stor på sociala medier. Och för hon inte täcker sig, hon inte har hijab och slöja. Mm. Så var majoriteten av kommentarerna som hon fick, och hon fick tusentals kommentarer. Majoriteten var hora. Din hora, den västerländska hora, din smutsiga hora, din häxa. Du kommer att dö, vi hoppas att någon dödar dig. Majoriteten av kommentarerna var sådär. Så det är inte främmande för mig att en kvinna som inte täcker sig som en muslimsk kvinna blir kallad för en hora. Och det är också, det finns ett koncept som heter taharrosh. Och det är känt i Egypten och vissa andra länder. Om en kvinna i Egypten och inte i Yemen, och jag ska förklara varför. I Egypten, om en kvinna klär sig lätt, liksom hon bara har kjol och inte slöja och bara går ut lättklädd, då alltså det blir ett gäng av män. Det kan vara till och med ett hundratals, och det finns videor på det som visar det. Hundratals män som tafsar på henne, trakasserar henne och våldtar henne på öppen gata så att hon aldrig skulle komma ut mer så.
Det här drabbade en amerikansk journalist, ska jag säga, som var i Kairo under arabiska våren, en amerikansk kvinnlig journalist.
Monat Tahawi. Ja, hon heter Monat Tahawi och hon är faktiskt halv, hennes pappa är från USA och hennes mamma är från Egypten. Mm. Jag har läst hennes böcker, hon var fantastisk, den här kvinnan. Men nu har hon blivit vänsterbliven. Hon har liksom färgat håret och bara pratar om patriarkatet och Trump is a fascist och allt det där. Ja. Men i alla fall, varför händer det här inte i Yemen? Harosh Gamay, grupp trakasserier. För att i Yemen så finns det inga kvinnor som går ut lättklädda.
Okej.
Okay. Mm. Ja, inte en enda. Min mamma hon ser ut superkonservativ. Hon klär sig superkonservativ men visar håret. Men min mamma var superkänd, så ingen vågade liksom säga någonting åt henne, för hon är superstark. Hon tog alla liksom testosteroner och lämnade mig med ingenting. Hon lämnade inget testosteron åt mig, så nej, jag skämtar. Men,
men kan man säga så, alltså Egypten, att sånt sker där då, det är dels för att Egypten är betydligt mer sekulärt än Yemen, och det finns kristen befolkning som inte har liksom hijab-tvång eller på det sättet.
Exakt.
Och sådana saker, medan Yemen är mycket mer islamiskt.
Precis, i Yemen är det 99.99% muslimer, och den lilla minoriteten, de var judar, men de flydde efter Israel invigdes.
Mm. Men om vi ska gå vidare, för det här är otroligt intressant, för du har ändå berättat saker nu som de flesta svenskar inte liksom hajar, nämligen att muslimer har den här synen på hundar, de flesta, och den här kvinnosynen, de här bassvåldtäkterna, det är liksom, okej, det finns inga sådana påbud, absolut inte i Koranen, men ändå liksom synen på kvinnan som inte täckt, att det är en hora, det öppnar ändå upp för de här sakerna, har du förklarat nu väldigt tydligt. Och jag menar, i Sverige har vi journalister som försöker täcka det här med islam och beskriva invandring och sådär, och de gör det oftast väldigt dåligt, därför att de har oftast ingen personlig relation till islam på något djupare sätt. Eller så är de islamapologeter. När jag pluggade på universitetet islamologi, då kryllade du av folk som ändå kunde mycket om islam. Men de var apologeter och de ville försvara, alltså inte bara muslimer från terroristhot och sånt, utan de ville försvara islamister och till och med jihadister ibland. De var helt galna på universitetet. Men journalisterna är ju oftast lite mer nyanserade, inte lika aktivistiska. Men de har fortfarande väldigt mycket fel. Och du har hamnat i, jag vet inte om man ska säga att du har hamnat i luven, men du har hamnat lite i en diskussion med Expressens Mellanöstern-korre, Magda Gad heter hon. Och det här är ju en svensk kvinna, hon har påbrå från ett annat land, men hon är uppväxt i Sverige, och som jag menar, jag är född i Indien, men jag är helt svensk egentligen, förutom min hudfärg då. Så att hon har liksom inga riktiga muslimska erfarenheter på det sätt du har. Vad är dina tankar om henne och hennes rapportering och så? För att jag har följt henne sen, jag tror hon började bli känd kring 2014-15, när hon rapporterade slaget om Mosul, islamiska staten i Irak och så. Och sen så har hon varit i Afghanistan och intervjuat förtryckta kvinnor och så. Och jag tycker de här personporträtten har gjort det bra. Men sen analyserar hon allt utifrån ett vänsterperspektiv. Det är helt genomskinligt när man läser det hon skriver och så. Men vad är dina tankar?
Ja, det var så här, jag skrev någonting. Det är så, hon visste inte vem jag var. Så hon läste en tweet som jag skrivit. Och jag kommer att säga den här tweeten. Och sen svarade hon på mig, hon skrev någonting. Och sen skrev jag tillbaka på henne typ 6-5 tweets. Jag svarade på henne. Och hon har inte vågat skriva mer till mig. Hon bara ångrade att hon skrivit någonting till mig. Och det är för att hon inte visste vem jag var. Hon visste inte att jag var liksom en flykting som flydde på grund av min läggning. Hon visste ingenting. Hon visste inte om verkligheten som jag kommer ifrån. Så och det var så att jag hade 2 miljoner svenskar åkt till Mellanöstern och krävt att äta griskött, krävt att begränsa sharia, krävt alla de här sakerna. Då hade de blivit... mördade, skrev jag. Och då skrev hon, vad vill du med de här lögnerna? Hon trodde att jag var någon liksom arab som är född i Sverige. Så hon trodde att jag har ingen koll på Mellanöstern. Hon skrev typ, vad vill du med de här lögnerna? Jag har bott i Irak och Dubai. Och här får vi äta griskött. Här finns det något klubbar. Här begränsar vi sharia. Jag blev så förbannad. För att jag skrev till henne, du bor i gated communities när du är i Mellanöstern. Sen går du med några vakter till krigszoner, filmar du lite. Sen går du back till dina gate communities som är finansierade av Förenta Nationerna och Europeiska unionen. Ni har hur många vakter som helst. Ni får dricka och äta gris. Ni har inget sharia där i de här västerländska europeiska små stadsdelar som är skyddade av västerlänningar. Men för vi människor som faktiskt växer upp och lever i Mellanöstern på riktigt, vi njuter inte av något av de här sakerna. Jag som hade blivit mördad om jag gick ut på gatan med min pojkvän och kysste honom på gatan. Mördad, bokstavligen. Jag länkar henne till artiklar av bögar som blev mördade i Yemen typ häromdagen på grund av det här. Så, och jag säger till henne, varför ljuger du för svenskarna? Varför försöker du och visa liksom Mellanöstern som någonting fint, när i verkligheten för de människorna som kommer därifrån som jag, så måste vi vara gömda, inte säga någonting, vara helt tysta, annars blir vi mördade av staten. Och dessutom, alltså, många av mina vänner är exakt som henne. Jag har en vän som är precis som henne, har bott i Mellanöstern och älskar araber, älskar kulturen, den muslimska kulturen. Det är någon slags exotifiering. Som är på gång. Det är liksom, titta på dem. De är så exotiska och fina och varma. För du vet, vi araber, vi är så mycket varmare än svenskar. Vi gillar att prata, vi kramar folk. Vi är super liksom mysiga med människor, med främlingar.
Det gäller ju alla italienare och sydeuropeer också. Det gäller typ alla i hela världen.
Ja, exakt. Precis, men i Yemen så är det typ 10 gånger värre. Alltså, i Yemen finns det inga främlingar. Alla är familj. Så när du går ut på gatan och någon äter någonting. Här, ta den här mackan. Du måste äta. Alltså, alla behandlar varandra på gatan som om de var sin egen familj. Och det här har fått den här vännen som jag pratade om att älska Yemen och den jemenitiska kulturen och allt om Yemen. Fast hon vet om alla de här hemskarna som finns. Men det är liksom, ja, men, alltså, man bara tycker synd om dem. Man bara... Ja, jag måste skydda dem. Vi blir lite som valpar, som små hundar som de måste skydda. Ja, de är lite efterblivna. De är inte som oss vita som är progressiva och sekulära och smarta. Men vi måste skydda dem oavsett. Alltså en hund, den kan inte resonera. Den kan inte bygga saker. Den kan inte bygga en civilisation som vi vita gjorde. Men jag måste skydda den för att den är så söt. Och det finns många människor som hatar den. Och jag bara, nej, jag är inte en valp, tack. Jag skulle bli behandlad, liksom, jag vill ha samma standard för mellan... Alltså, och det är också den här med Cairo-deklarationen. Jag vet inte hur mycket du vet om det, men Cairo-deklarationen var lite som den arabiska muslimska förenta nationernas deklaration för de muslimska länderna, där de drar en röd linje och säger nej, 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 nej. Mänskliga rättigheterna, my ass. Vi har våra egna kultur och era mänskliga rättigheterna kommer inte förändra våra rättigheter. Mm. Och hela västvärlden bara, okej, nu fattar vi. Alltså, det finns ingenting som vi kan göra åt det. Och sen en annan liksom strike. Och det här Cairo-deklarationen var typ en konvention eller en konferens där de skrivit på papper att okej, vi kommer att respektera era rättigheter, brist på rättigheter, men vi kommer att respektera det här. Men när 2005 när killen ritade profet Muhammed och muslimer typ brände ambassader och dödade människor och bara skapade kaos i västvärlden, det var lite av en a waking up signal för västerlänningar att det här handlar inte bara om vissa särlag stiftningar som kommer att hända i västvärlden, utan att det här handlar om en förändring som kommer att hända i Europa och västvärlden på grund av den här muslimska massinvandringen. Och ni måste anpassa er efter vårt sätt att se på saker och ting. Så Magnus Bettner, komikern, han gjorde en sketch där han skrattade åt olika religioner. Han gjorde en sketch om kristendomen, Jesus är dum i huvudet, kristna är dumma och så vidare. Judendomen samma sak. När det kom till islam så var han tvungen att skratta åt rasister och islamofober som gör när av muslimer. Och det här är den nya tiden som vi finner oss, liksom de nya, den dark renaissance som Alexander Bard kallar den för. Mm. Och liksom, vi kommer att gå igenom en ny renaissance, men det kommer att vara dark och det kommer att vara rasbaserad. Mm.
Om den inte kontrast, vilket den måste göra såklart, och det är där du fyller ett viktigt syfte, du och många andra. En fråga till också som jag har, det är att Sverigedemokraterna har ju kommit med ett lag nu, med ett förslag nu om att förändra flerbarnstillägget. Och flerbarnstillägget handlar ju om att om man får många barn, normala svenska familjer får 2 barn, kanske 3, och sen finns det de som får fler också, men den stora majoriteten svenska får inte jättemånga barn. Men många invandrare får väldigt många barn, och somalier inte minst. Och Sverigedemokraterna anser då att flerbarnstillägget utnyttjas, att människor, invandrare, skaffar barn för att få pengar. Och det blir ju extremt stora utgifter för den svenska staten. Och ofta så är de här kvinnorna så får barnen heller inte intresserade av att integrera sina barn i Sverige. Utan det är liksom bara både en ekonomisk och, ja, man kan väl ändå säga kulturell förlust att liksom ha de här flerbarnstillägget. Och många menar att det här är rasism och det här är fel. Vad är dina tankar kring det här förslaget och liksom sättet det här kanske utnyttjas?
Det finns en familj, en kille som kom till Sverige och han hade 8 barn. Och han bara fortsätter föda barn. Han har typ 11 barn nu. Vet du hur mycket pengar han får?
Nej.
Gissa.
Alltså nu, 20 000. Nej, jag har ingen aning.
De räknade ut det. Han får minst 45 000 kronor.
Okej. Okay. Men det är inte en man som föder barn. Varför får han pengarna?
Nej, men alltså familjen.
Ja, familjen.
Mm. Egentligen, men det är mannen och det är ett patriarkat. Så det är han som får pengarna och styr familjen. Och det är liksom det sjukaste. Att liksom det här systemet funkar inte. Alltså svenskar föder inte 18, 10, 11 barn. Som människor från den där världen gör. Så när det är det som att liksom det svenska systemet är byggt för svenskarna. Och när människor kommer från andra delar av världen så kan de inte anpassa sig in i det. Och sen jag har kontakt med SFI-lärare och de säger att liksom, problemet med att människor, kvinnor inte kan lära sig svenska är att för att de föder barn för att tjäna pengar. Och sen hoppar de av utbildningen, alltså SFI. Och sen går hem och föder barn, tar hand om barn i 2 år. Sen kommer de tillbaka och de har tappat all svenska. Och repeat. Så det här är jätteviktigt faktiskt. För svenska föder inte 4-5 barn.
Så det här är ett bra beslut alltså. Det är ett bra förslag.
Absolut, det är ett bra förslag. Men jag menar att det måste finnas liksom jättemånga olika förslag för att kunna motarbeta islamiseringen och den stora demografiska förändringen. Jag tar upp det här hela tiden och jag hoppas, ibland känner jag att jag måste bli politiker för att liksom motionera och skriva motioner, för att någonting som jag vill att de ska pressa på eller vara väldigt hårda om är att riv medborgarskap för flyktingar som åker hem.
Mm.
För det går, alltså de bryter mot lagen. Egentligen så ska deras medborgarskap liksom vara bort. Men det gör vi inte för att vi är antirasister.
Mm.
Så om vi gör det här, att människor, flyktingar som åker hem och vi följer lagen och de inte får komma tillbaka till Sverige, så löser vi jättemånga problem i Sverige faktiskt. För det här visar att deras lojalitet inte är i Sverige. Mm. Så jag tycker att det är ett bra förslag och vi behöver liksom fler sådana här förslag som gör det jobbigt för islamiseringen.
Men jag tänkte också, så alla de här nu, om vi ska kalla dem islamapologeterna som finns, vi, liksom, vi nämnde journalist nyss och vi kan nämna en massa akademiker, jag menar, hur ska man liksom kontra de här? Därför att de vilseleder ju, det är det de gör, de vilseleder och genom att vilseleda så fortsätter de hålla dörrarna öppna för islamiseringen. För ett vilselett folk som tror att nej, men islam är snällt och det är bara islamofobiskt att tro att det finns problem med islam, de kommer ju inte vara liksom motståndskraftiga mot den här massinvandringen. Så jag menar, hur ska vi kontra? Jag tror jag har ställt den här frågan förut, men jag ställer den igen här.
Säg ifrån. Kontra det. Skriv varje gång du ser en kommentar eller en tweet eller någon. Var respektfull. För jag förstår att vissa svenskar blir förbannade och börjar en kommentar med din jävla ho. Du fattar. Så de blir superförbannade. Jag bara nej, nej, nej. Det gör jag ibland. Alltså, ibland blir jag förbannad och jag skriver liksom en tweet som är superförbannad. Och sen jag tar bort de delarna som är lite arga. Och jag behåller den delen som är faktiskt äkta kritik som stämmer. Så det är viktigt att hålla en god ton, men vara saklig och stå upp för dina värderingar och det du tror på. Läs på, kolla statistik och undersökningar och forskningar som kommer från Pew Research, från olika länder som har haft muslimsk invandring och de har en ärligare debattklimat där de pratar mer öppet. De gör undersökningar om muslimer och muslimska värderingar. Danmark har nu börjat med deras liksom avgettofiering där de försöker att blanda ihop de getton med de danska samhällen. Och det här kan vara bra för oss att se hur det kommer att utspela sig där. Och se vad de gör undersökningar om det. Alltså danskarna, jag älskar dem. De är inte som oss i Sverige där vi är bara liksom helt verklighetsfrånvända och bara islamofiliska på det värsta sättet. Och du har sett nu att SVT har bjudit in en islamist som bara tog avstånd från påsk, fast de bjöd in honom för att prata om påsk. Han bara nej, vi firar inte påsk liksom.
Mm.
Och den här imamen sitter i samma styrelse som är Ihab Halak, en terrorist som samlade 870 000 kronor och skickade dem till Jabhat al-Nasr i Syrien som är anslutna till Al-Qaida.
Mm.
Som han samlade svenska pengar, skickade dem bort till terrorister för att halshugga människor. Och det här säger ganska mycket om Sverige faktiskt. Att hur kopplade vi är till muslimsk terrorism och hur nära relationerna har blivit. Och till den grad att vår public service bjuder in människor som sitter i samma styrelse som terrorister.
Mm. Sverige har blivit en hubb för liksom jihadism och islamism. Det är helt vansinnigt. Men en sista sak vi kan avrunda med. Men jag tycker, du nämnde Danmark och jag håller helt med om att de är föredömliga. Men jag menar, vad vi måste få svenskar att inse eller att liksom förstå, det är att det är helt okej att bli arg. Det är helt okej att bli förbannad. Därför att vad svenskar har lärt sig det är att om jag blir arg, om jag ser till exempel kvinnor med hijab och känner att det här är, så här ska vi inte ha det i Sverige, och så blir jag arg, då är det fel av mig att känna ilska. om jag går på stan och liksom jag ser muslimer som byter sida på gatan för att det kommer en hund och så blir jag arg, då är det jag som gör fel liksom. Alltså vi måste på något sätt släppa den där attityden och inse att nej, men om du känner att det där är fel, det är helt okej att känna så, och liksom du får inte hata och du får inte använda våld, men liksom det är helt okej att bli förbannad när man ser sådana saker. Det är det som svenskar måste få, de måste lära sig att det är inte fel att känna så, utan det är snarare en, liksom, en instinkt som utgår från svenska värderingar, att reagera mot någonting man känner att det här strider totalt mot allt vad jag upplever som är svenskt.
Och sen är det också att vara arg på rätt sätt. Så liksom, det finns olika typer av arg. Alltså att vara arg, att vara förbannad.
Kanalisera det på rätt sätt, men ändå känna att det är inte fel att känna känslan.
Ja, exakt. Det är inte fel att känna arg och ilskan. Men helt rätt. Men jag skulle även säga att använd det till något positivt. Försök att göra någonting positivt. Starta en kanal för opinionsbildning. Rösta inte fel. Rösta inte på ett parti som har möjliggjort massinvandringen. Var ärlig med dig själv och läs på. Och det är helt okej att känna arg, men också känn dig stolt över ditt land. Att trots massinvandringen så måste du vara stolt över det. Alltså att landet som dina förfäder och landet som du lever i är så pass liksom framåt i utvecklingen när det gäller värderingar och hur man ser på saker och ting. För det här är någonting som svenskar inte har riktigt liksom fördjupat sig in, eller de har tagit förgäves för länge. Så ja, men jag litar på vikingarna att de kommer att vakna och känna bara okej, vi har fuckat upp och vi måste göra någonting åt det här nu.
Och vi kan avrunda med att som sagt det var 4 år sedan den 7 april när det här terroristdådet ägde rum i Stockholm, och det var ju såklart mycket tragiskt, men det är dags att göra något åt det, att vända utvecklingen, att våga ha en öppen debatt om saker och ting, och du är en viktig del av det, Luai, så stort tack för att du vill vara med här.
Tack så mycket. Jag är lite jobbig på sociala medier, men jag känner att det måste finnas jobbiga röster i debatten, känner jag.
Men sen är du en härlig person och det är huvudsaken, så att kör på.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1302 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.